Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå? Hej. Du? Kommer du vad hade vi för slogan på klock? Kommer du ihåg det?
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Klock. Det var någonting med klock, va?
Och jag heter Åsa Secker. Idag pratar vi om klock.
Ja, men du var 30 år eller ingenting. Kommer du ihåg vad hamburgarna hette då? Vad heter den med ananas på?
Om hamburgare med ananas på. Supreme hette den kanske?
Nej, Supreme, det var pizzan. Vad sa att den hette?
Big Dream.
Big Dream. Och baconburgaren med currydressing.
Den var ju suverän, den var ju bäst.
Den var bäst.
När någon som uppenbarligen inte visste vad smak var fick för sig att öppna en snabbmatskedja.
Och det blev tidernas hamburgare.
Ja, tidernas hamburgare, så var det. Ja, just det. Ja, precis nu. Ja, nu kommer. Ja, toppen. Ja, hej. Hej.
Hörrni, glad påsk 2021.
Glad påsk 2021.
Den här veckan tar vi lite påskledigt och återbesöker ett gammalt avsnitt. Ett av mina favoritavsnitt faktiskt.
Det här avsnittet är jättemysigt och jag gillar det framför allt för att vi fick äta min favoritmat under inspelningen, nämligen hamburgare.
Så känner jag också inför avsnittet. Hur som helst, det här avsnittet handlar om klock, hamburgerkedjan klock. Och det finns såklart massa anledningar att göra ett kapitalavsnitt om hamburgerkedjan klock.
De gjorde till exempel helt sinnessjuka hamburgare som vi precis har fått höra.
Precis, men det är inte därför vi gjorde det här avsnittet, utan vi gjorde det här avsnittet för att en grej som jag pratade med Bodil Hasselgren om. Hon är näringslivshistoriker och vi träffades på Medborgarplatsen i Stockholm. När vi träffades där så byggde de om väldigt mycket. Nu är de dock klara.
Just nu står vi utanför Medborgarhuset på Medborgarplatsen. Det är en byggarbetsplats för tillfället.
Ja, det är mycket ställningar.
Ja, väldigt mycket.
Och det här är en signifikativ plats.
Men här öppnade den 3 april 1976 den första statliga hamburgerrestaurangen. Mm. Som heter Klock.
Alldeles strax när staten fick för sig att sälja hamburgare. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Okej, jag tror vi måste ta några steg tillbaka här. För att klock, alltså hamburgaren klock, att den var statlig, det känns orimligt. För att hamburgare är kanske det mest ostatliga som existerar.
Jag vet, den var inte statlig när du och jag åt där någon gång i slutet av 90-talet. Men den har varit statlig. Och för att förstå varför staten ägde någonting så ostatligt som just en hamburgarkedja, så måste man förstå en grundläggande sak. Och det är att för 100 år sedan så var det så att
in Sweden everyone is full like a kastrull.
Det jag försöker säga på ett lustigt sätt med hjälp av Henrik Schiffert, det är att det dracks otroligt mycket runt sekelskiftet. Lite för mycket tyckte vissa, och med vissa så menar jag Ivan Bratt, läkare, liberal politiker, författare. År 1909 skrev han en bok som heter Kan nykterhetsfrågan lösas utan ett totalförbud?
Kunde den det? Lösas utan ett totalförbud?
Bra fråga av mig, tänkte Ivan och presenterade omedelbart svaret. Bratt-systemet, som lägger fram Ivan Bratts personliga lösning.
Jag kan inte bärga mig. Vad kom han fram till?
Och han kom fram till att en ransonering skulle vara ett bra sätt att liksom kontrollera det här på ett bättre sätt.
Det här är då näringslivshistorikern Bodil Hasselgren, som ni hörde innan pausen också. Om ni tycker att det är lite stimmig stämning i bakgrunden, så är det för att vi har lämnat Medborgarplatsen där den första klockrestaurangen låg. Och så har vi gått ungefär 100-150 meter österut till restaurang Kvarnen.
Varför har ni gått dit?
För att Kvarnen, det är eller var en del av Ivan Bratts lösning.
Det hette tidigare Grå Kvarn och grundades 1908. 1916 ungefär så köptes restaurangkvarnen upp av Sara, Stockholms allmänna restaurangaktiebolag, och blev en del av deras koncept med restauranger där man för att få del av sin spritransonering behövde köpa en måltid.
Okej, så Brattsystemet var alltså ett ransoneringssystem. Man fick liksom en ranson med sprit, och för att ha koll på den ransonen så skrevs allt man köpte i spritväg då upp i en bok.
Du menar i en motbok?
Jag menar en motbok. Man skapar Systembolaget, ransonerna som fördelas, de är personliga, och det här är så knäppt. Var du gift kvinna så fick du i regel inte ha en motbok, för du hade ju en man som hade en motbok, så kunde han köpa åt dig. En änka kunde däremot få liksom en liten ranson som kunde få dricka sherry eller någonting. En direktör kunde få en helt obegränsad ranson med vin, medan en arbetare kunde få en så här begränsad brännvinsranson.
Det låter som galenskap.
Det gör det. Och som en del av hela det här systembygget, kan man säga, så köpte staten upp en massa restauranger. Man kallar det här som man skapar då för Sara, Stockholms och sedermera Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Man fattar att det finns personer i befolkningen som kommer vilja dricka, men då ser vi till att de gör det under ordnade former.
Det var lite det handlade om. Det var en ganska så här uppfostrande ton i hela det här också, att man skulle liksom... Restaurangerna stängde tidigt på kvällarna till exempel, så man inte skulle kunna sitta kvar och liksom supa upp hela sin ranson ungefär. Sen hade man ju den här roliga regeln från 1939, så var det slipstvång på alla Saras restauranger. Så om man inte hade en slips, då kunde man också låna en slips. Och det här fanns kvar till 1970 ungefär.
Som jag ville komma in här 1969, så blev jag erbjuden en slips i entrén.
Ja.
Ändå väldigt mötesgående att erbjuda slips till de som inte hade en.
Ja, jag tror att jag kanske hade velat gå tillbaka till den typen av bar- och restaurangliv. Om det var det här trevliga med slipsarna eller om det var för att staten gick in och drev någonting, det låter vi vara osagt, men det gick i alla fall väldigt bra för Zara-restaurangerna.
Som störst så var man ju liksom marknadsledande i hela Sverige på restauranger och hotell. Så man hade ett monopol nästan, skulle man kunna säga, kring det.
Okej, men statens restauranger började som en alkoholpolitisk åtgärd. Alltså, vi har ju en ganska aktiv alkoholpolitik i Sverige idag, men vi har ingen motbok.
Nej, den avskaffades 1955.
Söndagen den 19 januari visade svenska folket att man sannerligen inte går dess fri och rättigheter för nära. Motboksbålen flammade från Ystad till Haparanda. Det blev en autodafé som kom Krångelsverige att svedas i kanterna. Den stygga polisen hade förbjudit varje fött i Kungsträdgården, men det fanns väl andra utvägar. I Strömmen skulle den förhatliga boken dränkas, liksom man tidigare med hjälp av samma tryckverk dränkt så många hjärtesorg, anfäkt och anordning.
Men trots att man slutade med motboken och med brattsystemet så fanns ju då restaurangbolaget Zara kvar.
Alltså, det låter lite konstigt. Om man införde det för att man ville begränsa drickandet, det var säkert rimligt. Och sen slutar man med det systemet, varför behåller restaurangerna?
Ja, men det var ju ändå en lukrativ verksamhet. Alltså, det här var ju någonting som ändå främjade staten på något sätt. Man kunde liksom... Ja, alltså, restaurangerna hade ju till viss del funnits redan innan Zara. Så att det här, de hade ju köpt upp restauranger som redan fanns. Och det fanns väl ingen stor anledning till att liksom stänga ner dem när de ändå var fungerande och folk uppskattade dem. Så det är nog så man får se på det.
Okej, jag är typ med här. Alltså, man hade velat uppfostra medborgarna i alkohol och mat i ett halvt sekel. Och sen när uppfostringspolitiken upphör så finns restaurangerna kvar. Fine. Men alltså, steget känns ändå ganska långt därifrån till en fullfjädrad hamburgerkedja.
Och längre ska det steget bli. För svenska staten har inte en okomplicerad relation till hamburgare.
Man har haft ett förbud för försäljning av hamburgare. Och det var främst i gatukök och kiosker och så. Men det handlade om att när liksom kiosker och sånt började dyka upp, då hade man en lista från Livsmedelsverket på liksom godkända saker man fick sälja i en kiosk. Och det var korv med bröd, det var strömming och det var köttbullar. Man fick inte sälja liksom glass och korv i samma kiosk, för det ansåg man vara liksom skadligt, eller det kunde riskera att bli kontaminering av något slag. Så när hamburgare kom till Sverige på 1950-talet ungefär, så förbjöd man det liksom bara rakt av, för det fanns inte med på listan från början, så nej, vi kunde inte sälja hamburgare.
Man har alltså ett hamburgerförbud i Sverige.
Håll i dig, Åsa, det ska bli värre. Man har också ett ketchupförbud. Eller så här, varken hamburgare eller ketchup var tillåtet. Man hade en lista på saker som var tillåtna, hamburgare var inte med på den listan och inte hade ketchup. Men bara 20 år efter det här förbudet så driver staten en fullfjädrad hamburgerbusiness. Klock.
Hur går det till?
Det går till så att det finns hjältar i det här samhället som står upp för det som faktiskt är viktigt. Det vill säga att folk ska få äta hamburgare.
Tacka gode gud för dem.
I Huddinge ligger 1955 en korvkiosk som heter Drive In. Idag heter den Vega Grillen. Finns kvar. Köerna är 1955 väldigt långa, för att Erik Engström som driver den här grillen, han säljer nämligen den förbjudna produkten hamburgare.
Men egentligen så fick han bara sälja korv, strömming och köttbullar.
Och kroppkakor. Och i Haninge finns det en lokalpolitiker som heter Kalle Sundelius som i det här läget då borde ingripa, för han säljer ju hamburgare och inte kroppkakor eller strömming eller köttbullar. Men det gör han inte, av okänd anledning. Så de blir uppkallade till länsstyrelsen för att stå till svars för det de har gjort.
Och hans svar var då så här: nej, men jag säljer inte hamburgare, jag säljer ju tillplattade köttbullar. Varpå då hela den här lagen och förbudet blev så orimligt, när man insåg att det är ju exakt samma sak, det var olika form. Och då tillät man då hamburgare att säljas.
Så hamburgare är nu tillåtet av staten, och staten själva ser då en möjlighet. För alla verkar ju älska hamburgare, så de kommer att starta hamburgarkedjan Klock. Men innan vi kommer dit så ska vi faktiskt stoppa fram till nutid. För det är faktiskt så att staten fortfarande säljer hamburgare i någon form.
Det här vet jag, för att du tog ju med mig på en grej en solig fredag.
Ja.
Till Casino Cosmopol.
Precis, för restaurangen på Casino Cosmopol i Stockholm är en av mycket få restauranger som fortfarande drivs i statlig regi på något sätt. Och vet du vad man serverar i restaurangen på Casino Cosmopol?
Du vet att jag var med, va?
Kasinoburgare.
Ja, kasinoburgare.
Kasinoburgare. Statens egen hamburgare. Och tanken var lite så här, åka till kasinot, äta varsin hamburgare, låta Jakob betala för dem, sen utvärdera den och så har man ett litet så kul avsnitt slut kan man säga. Hur smakar egentligen statens hamburgare?
Sen hände ju något helt otroligt.
Jag vet, för vi tänkte också att vi skulle prata med någon som jobbade där. Typ så här, hur är det att göra hamburgare för staten? Och så skulle man kunna ha med något klipp med det kanske. Så jag mejlade till kasinots presstjänst och så säger jag ska göra ett avsnitt som handlar om hamburgarkedjan Klock och vill prata med någon som gör hamburgare åt staten idag. Och då säger presstjänsten, ja, du kan få prata med vår service manager.
I det läget blir man ju lite besviken, för att det låter ju inte som att det är en service manager som gör statens hamburgare.
Så är det verkligen. Så jag var besviken, men så får vi träffa Roger.
Ja, jag heter Roger Karlsson och har jobbat i restaurangbranschen i 30 år. Började på Klock en gång i tiden.
Du skämtar!
Jag kan berätta för er om Klock.
Jättegärna. Massor. Berätta, okej. Okay. Roger berättar massor om Klock efter det här.
Så kasinot som vi alltså trodde gjorde oss en otjänst och skickade fram någon tråkig byråkrat hjälpte oss istället otroligt mycket. För de skickade fram ingen mindre än Roger Karlsson som började sin restaurangkarriär på Klock.
Verkligen. Men det kanske passar sig att förklara varför Klock då ens fanns. För bara för att man inte hade förbjudit hamburgare, det var där vi var i historien senast, betyder ju inte att staten nödvändigtvis ska driva en hamburgerrestaurang. Men det blev ju så. Staten hade behållit sitt restaurangbolag Sara och det går rätt bra. De är liksom inte marknadsdominerande på samma sätt som de varit under Bratt-systemet, men det går ändå helt okej. Okay. Sen 1973 så kommer McDonald's till Sverige.
Och det var ju liksom en boom. Alltså alla ville ha hamburgare. Och varande då ett liksom statligt bolag som ändå skulle ge liksom bra mat till den svenska befolkningen, så var man ju liksom lite tvungen att följa den trenden. 1974 så köper Sara då upp Carrolls, som var en amerikansk franchise hamburgerrestaurang.
Jag tror syftet var när man öppnade Klock var att man skulle fånga upp arbetslösa ungdomar. Och det var väl syftet från början med det där. Och det var ganska enkelt, fantastiskt koncept. Väldigt enkelt, men som utvecklades då successivt och blev otroligt populärt.
Jo, men det gick bra för Klock faktiskt. Ser man liksom, alltså, från 76 och framåt, om man kollar liksom i så här platsannonser i dagstidningar, så kommer det nästan varje dag en ny annons som så här, hey, vi söker restaurangchef till Klock på Götgatan eller i City. Ring det här numret och fråga efter Kenneth. Typ. Alltså det är väldigt ofta sådana saker.
Jag såg bara en annons i tidningar. Jag var trött att jobba som lärarvikarie innan. Jag var ganska vuxen när jag började. Jag var 27 när jag började på Klock, så jag var ganska vuxen. Och så då var det var faktiskt det här med ledarskapet som jag tyckte var spännande. Det var det som gjorde att jag sökte det. Sen hade jag mina föräldrar som jobbade med mat också. Så klart jag hade ju liksom lite matintresse. Men det var ju kärlek direkt så fort jag kom dit. Det var jätteroligt alltså.
Och det som Roger blev kär i på Klock var flera saker. Han berättar om hur otroligt det var att se hur allting funkar under en lunchrush. Att allting är som en maskin där varje kugghjul rör sig perfekt och alla gör sitt jobb med en otrolig precision som gjorde att allt bara flöt på.
Alltså jag kan så känna igen mig den här känslan från min egen tid på McDonald's.
Och sen var det såklart också menyn.
Det fanns Big Klock som var liksom som Big Mac ungefär. Sen fanns det ju Big Burger tror jag hette, som var liksom marknadsförde med att det var ett hekto kött i hamburgaren. Och så fanns det andra med en ananasskiva i, så här, verkligen typiskt 70-tals maner. Och någon som hade så här, curry och chili dressing. Så det var ju lite sådana saker som användes. Sen hade man ju också en barnmeny. Och då hade man ju Bamse som maskot till det. Så det var ju verkligen liksom en svensk hamburgerkedja.
Roger blev restaurangchef på Klock och fick känna på hur det var att jobba i statens restaurangtjänst. Och det var...
inte så annorlunda.
Alltså rent kommersiellt så märktes ju inte så. Liksom, det var väl mer när man hade när man åkte iväg på konferenser och sådär. Man träffade de högre cheferna. Då märkte man väl kanske liksom att man blev påmind om att det var statligt ägt. Men inte den vanliga driften, det tror jag inte. Alltså vi var ju lika, vi var ju, alltså det var ju otroligt, vi var ju jättehungriga på business alltså. Framförallt jag tog upp kampen med McDonald's, de låg ju, jag tror vi hade 18%, om jag inte missminner mig, av marknaden när jag slutade, medan McDonald's hade typ 85. Vi var ju så liksom, yes vi ska ta dem, så liksom.
Alltså det som var den stora skillnaden var ju att man upphandlade allt.
Ja.
Sugrör, man räknade gurkskivor och man upphandlade Coca-Cola.
Mm, det är någonting med Coca-Cola och upphandling som inte hör ihop i samma mening. Men det gjorde man verkligen. Först hade man Pepsi, sen vann Coca-Cola en ny upphandling för Glock, det vill säga svenska staten.
Så den här restaurangen som sålde upphandlad Coca-Cola, alltså inte vilken Coca-Cola som helst, och hamburgare med currydressing, den går bra ändå.
Mm. Rätt länge i alla fall. Sara-bolagen slutar att finnas och går upp i Procordia som är någon slags annat statligt bolag. De drev stora hotell och stadshuskällaren och massa fina restauranger. Och här slutar Klocks första historia i alla fall. Roger har en teori om att Klocks fall hade att göra med att det var för mycket jobb för Procordia att driva Klock helt enkelt. För att de hade alla de här andra grejerna. De hade hotellen och de här flådiga restaurangen och allt det här. Det var för mycket kneg helt enkelt.
Så vadå, man lägger ner Klock?
Nej, man säljer det och privatiserar det. Flera restauranger säljs. Och det som är kvar av Klock, det läggs ner 1999. Sen dess så har varumärket sålts 3 gånger. Men inga restauranger syns till.
Och Rogers väg bort från Klock kom i samband med att Klock går upp i Procordia. Klock gör då också en fusion med Pizza Hut. Så att Roger börjar jobba på Pizza Hut.
Och det går superbra för honom. Han vänder Pizza Hut som då gick superdåligt i Sverige.
Och sen så blev jag utbildningsansvarig där, så jag utbildade chefer och sånt i Europa. Sen kom jag hem och sen fortsatte jag, och då skulle man då bygga de här 4 internationella kasinorna. Och då var det bara så att en kille som ringde mig och frågade om jag var intresserad. Ja, kan vi titta vad det är för någonting, så.
Och på så sätt hamnade Roger än en gång i den statliga hamburgerbusinessen.
Då kommer vi till den stora, viktiga frågan i det här sammanhanget. Hur smakar den statliga hamburgaren idag?
Ja, det vet ju du. Triggervarning nu för lite så smaskljud i kommande ljudklipp.
Ja. Alltså, köttet var ju lite så standard snabbmatställe, ska jag säga.
Köttet är ett klockkött alltså?
Kanske. Men det kan vara så att det går en, liksom, en röd linje mellan klockbörjaren och den här börjaren ändå. Det är så här en statlig börjare smakar.
Om man ändå ska försöka ta ett lite större perspektiv på hela den här klockgrejen, så tycker jag ändå att Klocks resa och varande i Sverige ändå säger någonting om vad som har hänt med samhället. Och det tycker Bodil Hasselgren också.
Alltså det säger ju någonting om hur vi liksom ser på det här med privat ägande. Liksom att det ändå har blivit kanske lättare att äga saker privat. Jag tänker liksom på sjukvård och sånt. Liksom. Det finns ju friskolor idag på ett annat sätt. Liksom. Alltså just när det kommer till hamburgare, alltså att man valde det. Det handlar väl väldigt mycket om att vi är extremt trendkänsliga i Sverige. Alltså så fort det kommer en ny maträtt så ska det ju... Ja, men det är bara som att se på så här sushi, som kanske är liksom senare exempel på något sätt. Alltså om vi hade haft ett statligt restaurangbolag idag på samma sätt, så hade vi säkert haft liksom en statlig sushi-kedja. Liksom. Jag vet inte, men det är ju intressant att se, just för att det är så tydligt exempel från liksom när det går från liksom statligt till privat. Mm. Det är väldigt tydligt liksom skeende och händelseförlopp. Liksom. Och hur det påverkas av världen och världsekonomin och även Sveriges ekonomi.
Roger Karlsson känner ju att Klock förtjänade ett bättre öde än så.
Alltså jag fattar inte att du kunde lägga ner, för det var så otroligt enkelt smart koncept alltså. Det hade otroliga potential att liksom expandera. Man fick faktiskt ganska bra betalt för lokalerna och McDonald's, vilket var ganska lätt då för dem att sälja. Men konceptet var ju klockrent. Ja. Mm.
Åsa, vi är nu tillbaka i 2021. Och jag har, både till Roger och till dig, har jag oerhört glädjande nyheter.
Ja, hej, välkommen till Klock.
Har jag kommit till Klock i Härnösand?
Ja, välkommen till klockan sen.
Tack så mycket. Gunnar heter jag. Jag är nämligen så att jag planerar en resa till Härnösand och jag har ett par frågor angående klock. Är det så att ni har kvar Big Dream?
Ja, det drivs bara med ananasheder.
Ja. Är den god, undrar jag?
Ja, det är många som säger god. Du vet, jag testat bara en gång, det var god.
Ja.
Det var många som äter med ananas, de gillar så där. Det är mycket god. Du ska testa i alla fall.
Den med currydressing då, är den god?
Det är god. Currydressing, det är number one, den är god också.
Ja, okej. Okay. Vilken är din favorit?
Min favorit är number one och spicy. Tack, man. Ha bra. Tack.
Ha det bra. Hej. Så Åsa, klock finns kvar. Otroligt. Och det är tydligen ganska gott. Källa de som jobbar på klock. Så att,
när går nästa tåg till Härnösand? Är min enda fråga just nu.
Ja, men vi får väl planera en liten kapitalist trip norrut helt enkelt.
Post-corona,
precis. Och med det är kapital slut för idag.
Ja.
Vi som har gjort det här avsnittet och gjorde det även första gången det sändes heter Gunnar Harjus och Åsa Secker. Emil Drugge har mixat det här avsnittet. Och
nästa vecka är vi tillbaka med ett helt nytt, vanligt Sprillans 2021-avsnitt.
Ja, så glad annandag påsk.
Glad påsk, hej då.
Hej.